Jag har sett fram emot att dela det jag ska få dela med er idag. Då vet ni som känner mig, då tänker ni så här, icingen, då blir det långt idag, tänker ni direkt. Så vi får se, men jag har något på mitt hjärta som jag vill dela med er. Så Herre, vi ber att du ska välsigna den här stunden. Tack att du är med oss i det här rummet, att vi får vara tillsammans och veta att i din värme får vi vara. I din gemenskap får vi leva, andas, röra oss och vara till. Ber att du ska komma med din härlighet ibland oss när vi delar ordet och delar gemenskapen idag. Så ber att vi ska få se din härlighet, Herre. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Så snart Israels folk tagit sig genom Sävehavet ut i öknen, så står det klart och tydligt för den åldrade Moses. Platsen att möta Gud, den är uppe på berget. Och eftersom det var Mose och Aron som i någon sorts kombination liksom fick uppdraget att föra Israel ut ur Egypten, så tittar de upp på berget och den 83-årige Aron säger till den 80-årige Mose: det är du som får ta det, du är yngst. Och sen börjar en evig vandring för Mose upp och ner för berget. Jag vet inte hur många gånger han går upp där, men det är liksom, det är där Gud är. Ibland stannar han länge, ibland verkar det gå över dagen. Och det känns lite som att hans vistelse där har lite olika syften. I början handlar det om lagen, om Guds förbund, alla föreskrifter som Gud ger till folk. Och det handlar om Israels barns löften om lydnad. Så här står det i Andra Mosebokens 19 kapitel, versen 16-20. När det blev morgon den tredje dagen så började det åska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mose fram folket ut ur lägret för att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. Hela Sina i berget omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smältung och hela berget skalv. Medan hornet göd allt starkare talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. När Herren hade stigit ner på toppen av Sina i berget kallade han till sig Mose, och Mose gick dit upp. När jag inledde mina tankar runt den här serien och den här predikan, så tänkte jag, vad härligt att få gå upp och möta Gud. Så läste jag den här texten och kände det fullt lika härligt. Det är som att gå upp liksom på en aktiv vulkan här liksom. Det är som en smältung, det är eld och det är dunder och det är verkligen Guds kraft och det är Guds röst och Gud säger kom. Mose går dit. Sedan följer 10 Guds bud plus alla andra lagar och föreskrifter i kapitel 20 och 23 som folket förväntades leva efter nu när de hade blivit ett folk kallat ut från slaveriet. Sen går Mose upp igen och då får han föreskrifter om hur tabernaklet ska byggas och hur prästtjänsten ska utföras. Och sedan avslutas det 31 kapitlet med orden: när Gud hade talat med Mose på Sinaiberget så gav han honom de 2 tavlorna som ett förbundstecken. Tavlor av sten som Gud hade skrivit på med sitt finger. Vilket skådespel och vilken upplevelse. Det är som att Gud liksom stiger ner ifrån evigheternas himmel och ställer till med dunder och brak och säger: nu är jag här och ni är mitt folk och här är min lag som jag har skrivit på med mitt eget finger. Sen sker någonting förfärligt i det 32 kapitlet. Folket låter sig göra en synlig gudabild. Mose är borta alldeles för länge på den bergstoppen. Jag tänker att det här skådespelet som vi nyss har sett borde vara nock, liksom. Gud med oss. Men de söker liksom det som är för dem bekant. De gör en ny gudabild. en avbild av det som de inte kan se. Trots bildförbudet, trots att Gud säger ni ska inte göra någon bild av mig, så gör man det. Direkt så bryter man Guds bud. Och det blir ett sånt kompakt mörker bland Israels barn. Det är en beskrivning här som inte är återgiven i våra barnbiblar. Som är fruktansvärd. Det måste knyta sig i hela folket. För Guds dom, den är hård och den är obarmhärtig. Och jag förstår den inte. Men Mose säger till alla leviter, alla präster, spänn på er svärden. Gå fram och tillbaka genom lägret från port till port och hugg ner bröder, vänner och grannar. Vad är det för en Gud? Vad är det? Det finns så mycket frågor när mörkret liksom kramar Guds folk på det här sättet. En fruktansvärd scen. För mig lämnar den här berättelsen så många frågor om Gud, om Guds krav på trohet och Guds vrede gentemot avgudadyrkan och vår mänskliga oförmåga och ovilja att följa honom. Det är en annan predikan. Det är inte dagens predikan, det är en annan predikan. Jag vet inte om jag kommer våga hålla den någon gång, men det är en annan predikan. Det här är en annan tid. Det är andra värderingar, andra förhållanden som råder. Det gör det svårt för oss att förstå vissa saker. Jag kan förstå meningen bakom handlingen. Jag kan förstå Guds avundssjuka, hur exklusiv Gud ändå kräver att få vara i deras liv. Men jag förstår inte själva handlingen. Efter detta trauma så är det som att en ny ton träder fram hos Mose. En ton av desperation. Och vi läser ifrån det 33 kapitlet ända fram från den 12 versen ända fram till den andra versen i det 34 kapitlet. Och lyssna på det här och tänk dig in nu att allt detta har hänt. Uttåget ur Egypten, genom Sävehavet, upp på berget, blixtar och dunder och rök. Han har fått lagen, stentavlor, Gud har ristat in. Och så detta avfall, detta blodbad, denna Guds bortvändhet. Mose sa till Herren, du säger att jag ska leda detta folk på dess väg. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Fastän du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst. Om du sätter värde på mig så låt mig veta dina planer. Då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och kom ihåg att folket är ditt folk. Herren svarade, jag ska själv gå med er så du slipper oroa dig. Om du inte själv går med, sa Mose, så låt oss få stanna här. Hur ska man få veta att jag och ditt folk har din gunst om du inte går med oss? Så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Han svarade, jag ska göra vad du ber mig om, ty du har min gunst och du står mig nära. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig emot. Han fortsatte, mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta på berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi dig. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Herren sa till Mose, hugg ut 2 stentavlor, likadana som de förra. På dem ska jag skriva samma ord som stod på de första stentavlorna, de som du slog sönder. Imorgon bitti ska du vara beredd. Då ska du gå upp på Sinai och vänta på mig där, på bergets topp. Och i det 34 kapitlet så beskrivs effekten av Mose möte med Gud. Från 34 och 29. När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de 2 tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte därför att han hade talat med Gud. Men han märkte det inte. När jag läser den här berättelsen så blir det tydligt för mig att mötet med Gud har så många bottnar och orsaker, så många olika funktioner i våra liv. Där är kraften, röken, marken som skakar. Men det är också ett möte med Guds rättfärdighet och hans förväntan på ett rättfärdigt liv genom lagen. Det handlar också om en vilja om att kunna se Guds härlighet i allt. När livet inte är som det är tänkt, när allt går sönder. Låt mig se din härlighet. Är du verkligen med oss, Gud? Mötet uppe på berget handlar om Guds förbund med sitt folk. Paulus tillhör det här förbundsfolket. Han är en stolt jude. Han är tacksam över att tillhöra Guds utvalda. Han följer lagen med nit. Så nitisk att när den nya kristna kyrkan spränger fram och förvrider lagen så förföljer han dem allt vad han kan. Godkänner dödsdomar, steningar, far hårt fram. Och så möter han Kristus. Och så blir han tjänare i, som han säger, ett nytt förbund. Och så tar han hela den här berättelsen om Mose och berget och så lägger han det på det Jesus har gjort i hans liv. Och han skriver så otroligt vackert om det i andra Korintherbrevets 3 kapitel. Jag försökte saxa lite i det här kapitlet och plocka ut godbitarna, men jag kunde inte det. Jag är hemskt ledsen, ni får hela kapitlet. Så här skriver Paulus. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev. Och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus. Utskrivet av mig, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sån härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Till domens tjänst hade sin härlighet. Hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte på någon så snart den jämförs med den oöverväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöja kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser om Mose lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren, anden. Amen. Tack Jesus Kristus att du har gett oss den här möjligheten. Tack att du har ställt oss nära dig på klippan. Tack att vi får se ditt ansikte. Tack att din härlighet finns inom räckhåll för oss varje stund, varje dag. Inte uppe på ett berg, utan i våra hjärtan har du ristat din helighet och din härlighet med din helige ande. Tack gode Gud för detta. Hjälp oss att förstå. Hjälp oss att förstå, jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Nyckeln för att förstå den här parallellen som Paulus gör mellan det gamla förbundet och det nya förbundet, det är anden. Det lagen gjorde i förbundet tidigare, det gör nu anden i ett nytt förbund. Anden är garanten för livet, för frälsningen och gemenskapen med Gud. Det lagen inte kunde göra, det gjorde Gud. Så här skriver han i Romarbrevets 8:e kapitel. Och tänk nu på den där domen. När Gud gick runt och tog hjälp av de stackars leviterna och dödade allt som hade vänt sig bort från honom. Den domen vilar över dig och mig i vår synd. Fruktansvärd, obarmhärtig, obegriplig. Men så skriver Paulus för att han har upptäckt anden. Och så skriver han, nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från synden och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, så dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Tack gode Gud. Tack gode Gud att du löste detta för mig, för oss alla. Några saker, det här var inledningen, nu kommer tre korta punkter. När Paulus reflekterar över det nya förbundet så konstaterar han några saker i den här texten. Vi har gått från sten till kött. Det här var en välkänd idé i den judiska, i den judiska traditionen. Så visste man att Gud skulle komma med ett nytt förbund, ett annorlunda förbund. Både Jeremia profeterade om det och Hesekiel profeterade om det. Och Joel profeterade om det. Och i Jeremia 31 så läser vi från den 31 kapitlet, eller från den 31 versen till 34. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Jag ska skriva den i deras hjärtan. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig. Från den minste till den största, säger Herren. Och jag ska förlåta dem deras skuld, och deras synd ska jag inte längre minnas. Den judiska pingsten Shavuot, det var en laggivningsfest och kommer tiden också att bli en skördefest. Man firade att nu har Guds lag getts till oss, detta förbundstecken. Och man firade också att tiden var inne och skörda. Liksom. Och jag tänker när liksom den helige ande faller över lärjungarna, inte fullt lika kraftfullt kanske som en brännugn över var och en, men det var ändå eld där. Det var ändå liksom dån. Marken skakade, folk undrade vad som händer. Då skrivs lagen in i våra hjärtan. Och då blir det en skörd utan dess like. 3000 människor som kommer till tro på Jesus Kristus. Paulus har insett att det Jeremia, det Hesekiel, det Joel profeterade om är här. Ett nytt förbund på ett nytt sätt. Herren bor i oss och lagens krav är uppfyllda i oss genom att den helige ande väckt vårt inre till liv. Vilken märkvärdig tanke. Vem kan förstå, som vi sjunger alldeles nyss. Det är som att anden är till för att göra dig och mig mer mänskliga. Det är inte liksom en lag skriven på sten med Guds finger. Nu har Guds finger rört sig i ditt hjärta. Och han har vidrört dig med sin helighet. Med samma kraft. Med samma härlighet som fanns uppe på berget. Det är nu skrivet i ditt och mitt hjärta. Amen. Det kan man säga om man känner det, men det måste man inte. Vi är trots allt i Sverige, vi behöver inte skjutsa upp någonting. Men jag känner ändå lite så. Amen. Amen. Från sten till kött. Vi går också från död till liv. Så här skriver Paulus i Efesierbrevets andra kapitel. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Anden skapar liv. Tänk på allt myller i Guds levande församlingar. Alla som verkar i den här världen, all omsorg, all kärlek, all verksamhet som syftar till att göra Jesus känd, älskad och efterföljd. Tänk på resan du har gjort som troende. Allt det där livet, det som spirar. Det är som att vi tar på oss liksom vårkläderna innan vi vet att våren är här. Vi vet att Jesus Kristus ska komma tillbaka och göra allting, ställa allting till rätta. Därför kan vi glädjas även om vi skulle prövas här och nu. Den kristna kyrkan är tidernas bästa vårtecken. Vi vet att han ska komma tillbaks. Vi gläds. Vi lever. Och vi förkunnar liv. Och vi förkunnar liv i överflöd. Allt finns tillgängligt för oss. Låt oss stanna och reflektera över de här orden som Paulus uttalade i andra Korintherbrevet 3. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. Luther befann sig i en tid då lagiskheten hade tagit över kyrkan. Man kunde betala pengar för att slippa tid i skärselden. Man kunde utföra en viss bot för att liksom slippa Guds straff. Och så blev det ett schackrande. Och han reagerade på detta. Och så läste han Paulus. Luther tolkade Paulus texter som om Paulus var lagisk. Och det var Paulus säkert i sitt tidigare liv. Men han ställde liksom Paulus lagiskhet i relation till hans egen frälsningsupplevelse. Lagen frälser inte, men det gör tron på Jesus. Och på det sättet så gjorde Luther upp med kyrkans gärningslära i form av avlatsbrev och bot och allt det där som han tyckte var, som han såg att det förstörde. Liksom. Det där leder inte till tro och frälsning. Hjärtats tro leder till tro och frälsning. Men det här sättet att reflektera och diskutera gör att liksom den judiska lagen och den lagiskheten och så där har ju liksom i någon mening kanske förvrängt vår bild av judiskt liv samtida med Jesus Kristus. Var det verkligen så att judarna tänkte att bara jag följer lagen så blir jag frälst? Senare tiders Paulus forskning från 70-talet och framåt har nyanserat det där lite. Och säger man, lagen hade kanske inte funktionen att frälsa. Jude blev man ju till sin födsel. Man blev ju liksom automatiskt införd i Guds förbundsfolk. Nåden var ett välkänt begrepp bland judarna. Men lagen måste haft en annan funktion. Och när man tittar på liksom det judiska livet så handlar det inte så mycket som att komma in, som att stanna i, förbli i. Ni är mitt förbundsfolk av nåd. Här har ni lagen, håll den. Och så vet vi, ni som har läst Bibeln, att hela gamla testamentet är som en enda stor karusell av att Gud förbarmar sig och folket lämnar. Folket ångrar sig, Gud förbarmar sig, folket lämnar. Folket ångrar sig, Gud förbarmar sig, folket lämnar. Man tänker, när ska de lära sig? Aldrig. Jag är hemskt ledsen. Men vi lär oss aldrig. That's life. Men Gud har en annan plan. Alltså det lagen inte kunde göra för att den kom till korta för vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Genom att låta sin egen son dö på kors så förlät han oss sin synd. Så lagen, att lagen nu är skriven i ditt hjärta, det är som att Gud har liksom satt sitt sigill på dig. Du är min. Ingenting kan få dig ur mitt grepp. Ja, fast Gud, du vet, jag har ju gått mina egna vägar. Jag vet, men du är min. Jag vet att livet är trassligt, men du är min. Jo, men du vet inte, jag är otroligt viljesvag. Jo, jag vet, men du är min. Du är min. Jag har satt min ande i dig. Du är min. Kära vän, du tillhör Gud. Du tillhör honom. I andra Korintherbrevets första kapitel så säger Paulus direkt i inledningen av sitt brev: till alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför ser vi också genom vårt amen Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss. Han har gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Nu är det inte längre så att liksom du har fått lagen utanför dig, ristad av Gud på stentavlor för att du ska hålla den. Och om du inte håller den så är det kört. Då skickar han leviterna på dig. Det är inte så. Nu har Gud ristat med sitt eget finger i dig. I dig. Du är hans. Inte så att vi kan leva hur vi vill eller göra vad vi vill. Absolut inte. Det där liksom leder till att vi vill göra de goda gärningar som Gud har kallat oss till. Att vi vill leva ett rättfärdigt liv. Att vi vill åtminstone försöka. Och så får vi leva ett liv i helgelse. Men din frälsning beror inte på det. För lagen är ristad nu i ditt hjärta tillsammans med den heliga anden. Och till sist då. Från att vara blind till att se. Den sista tiden i våran kyrka så är det inte så få människor som har funnit Gud. Och det är så fascinerande att lyssna på den där berättelsen, att ha gjort den upptäckten. Jag har fått med mig detta sedan jag var liten. Min gammelfarfar startade strängmusiken i Sion i Linköping 1921, brukar jag säga. Det är liksom, I'm deep, deep, deep in. Men så kommer människor som aldrig har varit i en kyrka, som aldrig har varit hos oss, och så upptäcker de någonting. Och när de berätta för mig vad de ser, så är det som att jag också börjar att se vad jag har. En sån välsignelse. Minns nu vad Moses sa till Gud. Trött och sliten efter den där hemska massakern när Guds rättfärdighet fick vinna över gudlösheten. Låt mig få se din härlighet. Och så skriver Johannes i sin vackra prolog av sitt evangelium: ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Vi har sett Gud. Och när han skriver sitt brev så inleder han på samma sätt: det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat, det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord, ja, livet blev synligt. Vi har sett det, vi vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Amen. Du har sett honom. Du har sett hans härlighet. Du har anat hans härlighet. Och ni vet att när Moses skulle se Guds härlighet så sa Gud: du kan inte se mig i ansiktet. Jag håller för din hand. Du får se mig på ryggen, men mitt ansikte kan du inte se. När Aaron skulle välsigna folket så var det en profetisk hälsning om att Gud ska vända sitt ansikte till dig och ge dig av sin frid. Och i Kristus har Guds ansikte vänts till oss. Vi kan se honom. Vi kan ana honom. Vi har ett berg inom oss. Vi bär med oss det hela tiden. Och tack gode Gud för att det är inte så högt. Det är inte så besvärligt. Knäpp dina händer, gör vad du vill, sätt dig i en soffa, öppna din bibel, blunda dina ögon. Och du är där. Du är där. På bergstoppen tillsammans med Gud. För han har brännmärkt dig med sin heliga ande. Han är alltid där. Och hans härlighet är alltid din att upptäcka och erfara. Vi reser oss upp i kyrkan. Lovsångsteamet kan komma fram. Vi ska alldeles strax be tillsammans. I Romarbrevets 8:e kapitel så konstaterar Paulus i versen 38-39: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Kära vän, du är säker hos Jesus. Du är säker hos Kristus. Oavsett vad ditt track record ser ut, hur du har levt, vad livet har farit fram med dig, jag vet inte. Men du är säker hos Kristus. Det vet jag. Du är säker hos Kristus. Har han fått dig i sitt grepp så släpper han dig aldrig. Han släpper dig aldrig. Och att du fick leva i den tryggheten, slippa den där oron. Att du fick bli viss om din frälsning. Och sen vill jag bara säga till dig som tycker att livet är öken just nu: du har ett berg inom dig. Ett litet, litet berg. Det är inte högt. Det är inte svårt att gå upp där. Och att vi gick upp dit lite oftare för att möta hans härlighet. Att vi fick vara i hans härlighet och i hans helighet lite oftare. Att vi fick skåda in i hans ansikte och att vi fick bli den där Kristusbrevet, den där Kristusdoften, strålglansen från hans ansikte i den här världen. Lite mer. I Jesu namn. Herre, tack att du har välsignat oss. med den här härligheten på insidan. Du har brännmärkt oss med din heliga ande. Lagen får nu vara skriven i våra hjärtan. Och jag ber att du ska ta hand om oss var och en, Herre Jesus Kristus. Jag ber för den som är osäker på din kärlek eller på din frälsning, Herre. Kom med din frälsningsvisshet. Kom med din heliga ande och brännmärk. Jag ber för den som kanske inte har varit uppe på det där berget på länge. Hjälp oss att hitta platser, stunder och sekunder i tillvaron där vi kan träda fram inför dig. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.